Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av skådespelaren, poddaren och kulturkritikern Rasmus Dahlstedt. Samtalet handlar om mördare som får medborgarskap, Bianca Kronlöf och Odysseen. Men först vill jag tacka dig. Ja, du som lyssnar just nu. Tack för att du stödjer Dekonstruktiv kritik. Utan ditt stöd hade denna podd inte gått att göra. Dekonstruktiv kritik fyller dels en visselblåsarfunktion och dels ett andningshål för dig som gillar riktiga samtal om viktiga ting. Podden bidrar med analyser och har förekommit i åtal som förändrat svensk lagstiftning. Så tack för ditt bidrag på patreon.com/aronflam i ett ord, via PayPal med bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Under tiden som har gått sedan senaste avsnittet har jag och Jens hunnit bli kallade för högerspelevinkar av SvD Kultur. Som jag sagt på scen och i denna podd förut så fungerar det som följer med böcker som anses ha dålig värdegrund att de ignoreras. Tills de visar sig vara en bestseller. Då kommer yxjobbet. På scen med Jens i våras sade jag som svar på en fråga om när vi skulle få se en recension i mainstream media att den kommer ignoreras upp till 10 000 exemplar. Sedan kommer yxjobbet. Då kommer recensenten hänga upp sig på en obetydlig detalj istället för att bemöta några av de principiella argument som framförs i boken. Slutcitat. Då var jag vis av erfarenhet från det här är en svensk tiger. Yxjobb är journalistiska för exakt vad det låter som, att yxa ner någon. Att det jag sa kom att slå in beror inte på att jag är någon profet. Det är bara exakt så förutsägbar mediedramaturgin är i Sverige. Du som lyssnar på DK bör ha skönjt mönstret själv vid det här laget. Det finns en drös DK-avsnitt där gästen är en författare med liberala till konservativa åsikter som fullkomligt nedgjorts i pressen trots hög kvalitet och ett gott arbete. Det är alltså så vanligt att jag vågar säga hur det kommer bli utan oro att ha fel. Recensenten på Älskade Public Service är såklart Johannes Klenell, som du inte känner till eller ens bör känna till. Men det är alltså samma Klenell som dagen efter frikännandet i hovrätten i processen av Aron F, det vill säga mig, lät intervjua historierevisionisten herr Nilsson i socialdemokratiska tidningen Arbetet. Han har givetvis också ett horn i sidan till Jens Ganman sedan tidigare. Så väl vald recensent av kulturchefen på pressstödsfinansierade SvD i vanlig ordning. Där fick vi verkligen valuta för den delen av skattepengarna som går till dem. Ungefär 125 kronor i månaden per vuxen medborgare i landet, för övrigt, om du undrar. Hade recensionen varit hedlig hade den tagit upp de principiella invändningar som påvisas i Älskade Public Service. Att public service inte är opartiskt och att konstruktionen är gjord för att skapa större likriktning av åsikter och inte större pluralism, alltså mångfald, som public service själva hävdar. Public service primära existensberättigande vilar på framförallt två ben. Ett, att det är opartiskt, och två, att det främjar pluralism i kulturen. Om något eller båda av dessa villkor inte uppfylls har public service inget syfte och borde inte finnas. Sedan kan man såklart lägga till nepotismen, korruptionen, maktmissbruket, hjärntvätten som pågår dag ut och dag in, men hedligt hade varit att i alla fall bemöta de två huvudståndpunkterna, vilket man inte kan. Varför boken måste yxas och slängas på sophögen. Det är nämligen vad älskade public service visar med all önskvärd tydlighet. Mitt förslag är att du köper ett eget exemplar och låter dig både förfäras och roas. För vissa saker är så absurda att du inte kan annat än att skratta högt. Älskade public service hittar du som vanligt under fliken merchandise på www.aronflam.com. Där hittar du också muggar, affischer, andra böcker och sånt som kan vara bra att beväpna sig med i valtider, det vill säga aggressiva politiska budskap. Klenell får ju anledning att återkomma till i processen av Aron F. Nyheten att public service är dysfunktionellt har till och med lyckats nå Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski, som efter att ha låtit granska säkerhetsfel på Sveriges Radio blivit hotade med Säpo. Sedan vägrar Silla Bänkö, som är radiochef, att låta sig intervjuas av DN. Jag vet faktiskt inte vad som är roligast här, att Peter Wolodarski är så chockad över att det statliga indoktrineringsinstitutet inte gillar att kritiseras, eller att DN upptäcker det först nu. Så, med anledning av vilken valfråga public service ändå lyckats göra sig till på sistone, har jag ansökt om demonstrationstillstånd med tillhörande bokbord och högläsning ur älskade public service den 10 september, alltså dagen före valet. På Oxenstiernsgatan 26 i Stockholm, alltså precis mellan ingången till SVT och Radiohuset. Där kommer jag och Jens Ganman att sitta och sälja och signera böcker i protest mot att det inte kan bli en intellektuellt hedlig debatt så länge vi har public service, press och partistöd. Så håll tummarna för att polisen är snälla nog att ge oss tillstånd att demonstrera den 10 september. I samband med det ger vi oss också ut på turné med älskade public service. Jag och Jens kommer att besöka Linköping den 13 september, Stockholm den 14 september, Växjö den 19 september, Göteborg den 20 september, Malmö den 21 september, Luleå den 26 september, Umeå den 27 september och turnéavslutning i Östersund den 28 september. Vi kommer även till Uppsala, men har haft lite problem med att hitta lokal, så jag ber att få återkomma om det och några andra ställen. Biljetter hittar du i vanlig ordning under merchandise på Dekonstruktiv kritik. Jag hoppas du har haft eller har en trevlig sommar. Själv har jag bilat ner till Kroatien med Chang Frick och hans ryska svärmor, som Chang kort och gott kallar för babushka. Men mer om det i ett senare avsnitt. Nu ska vi tala med skådespelaren, podden Antipoddens grundare samt programledare, kulturkritiken och författaren Rasmus Dahlstedt. Det är det andra försöket att spela in vi gör denna sommar. Jag medverkade själv i ett av de senaste avsnitten av Rasmus Antipodden för att diskutera just älskade public service, och i samband med det spelade jag in ett avsnitt med Rasmus som inte har sänts. Framförallt för att intervjun kom att handla om huruvida Bianca Kronlöf skulle våga ställa upp i Rasmus egen podd, alltså Antipodden, och det vågade hon. Resultatet finns alltså att höra på Antipoddens feed. Inför mötet med Rasmus hinner jag lyssna igenom det två gånger. Slutsatsen kan inte bli annat än att dialog är omöjlig. Det skarvas med sanningen, det talas ur nattmössan, och Bianca hinner säga emot sig själv så många gånger att det är svårt att hänga med. Min hjärna förvandlas till mesmör och rinner ut ur vänster öra. Det är tillräckligt för att göra vem som helst deprimerad. När jag tar emot Rasmus är han mycket riktigt inte på särskilt gott humör. Skälet till hans uppgivenhet är dock inte avsnittet med Bianca Kronlöf, utan att Fredrik D. Anderssons mördare, som befunnit sig på flykt i Armenien, just fått svenskt medborgarskap. Med de orden presenterar jag Rasmus Dahlstedt. Njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Rasmus Dahlstedt. Jag sitter alltså här för dig som lyssnar med skådespelaren, podcastaren, kulturkritikern Rasmus Dahlstedt, som är
osedvanligt sommarblond och hans blåa ögon lyser och hans vita, annars alabastervita hy är alldeles solbränd. Så hur mår du?
Tack Aron. Jo, men jag mår sådär tror jag. Men jag tänkte på det var Arjen och juden, det var ju du och Alexander. Men...
ja.
Men jag får ta den råden idag då, med mitt blonda kaloss.
Du bara ser så oerhört sommarfräsch ut liksom.
Ja, tack.
Mm. Har du varit ute och seglat eller har du legat och pressat med kokosolja?
Nej, men jag tycker om solen. Det är min bästa kompis.
Ja, den verkar gilla dig också. Mm. Nu är solkysst helt enkelt.
Mm.
Ja, jag ber om ursäkt för att vi började på den noten. Men vi har ju redan spelat in ett avsnitt tidigare. Och nu spelar vi in det avsnittet igen. Därför att när vi spelade in det avsnittet så var vi inte säkra på om du skulle lyckas intervjua Bianca Kronlöf eller inte.
Just det.
Och däremellan har jag också varit med i din podd, Antipodden. Som man kan lyssna på bland annat Podtail eller iTunes antar jag. Men däremellan har det skett ytterligare en sak. Och det är ju Fredrik Andersson.
Just det.
Du kanske vill berätta lite först vem det är.
Ja, jag tror vi svenskar, eller vi alla drabbas ibland av sorger av olika slag. Men ibland kommer det nära. Jag råkade ju känna Fredrik Andersson som blev mördad i Stockholm den 28 mars på ett gym i Stockholm, på Delta Gym, Hälsingegatan. Och ja, nu är vi bara igår var vi så läste då i Aftonbladet då, om att de hade gripit någon i Armenien. Och ja, nej, men det är många frågor och det är lätt att hamna i affekter och jag kanske kommer att göra det. Men
Fredrik försökte gå emellan ett kontraktsmord på ett gym.
Ja, men precis. Och det är det som man bör känna till idag. Att Sverige är ett land där det finns en marknad för mord, kontraktsmord. Man lejer en mördare, mördaren och hans Hej Duk kommer ut och så från ett kriminellt gäng som ska skjuta på det här gymmet en annan person från ett annat kriminellt gäng. Och Fredrik då, en vanlig svensk medborgare som försöker gå emellan här, får plikta med sitt liv. Normalt i Sverige för säg, fram till för 20 år sedan kanske, så hade det här inneburit kanske att kungen hade hört av sig, kanske rent av knackat på dörren. Kondoleansbrev. Men så är det inte längre. Vilket jag ironiskt nog pratade med Fredrik massa gånger om. Att han kommer snart bara vara en, om det här skulle ske, bara en plump i ett protokoll. Men jag vill ju motverka det. Så att jag har startat en minnesfond och jag kommer ju jobba på olika sätt för att det inte kommer ske då.
Och var kan man donera till den här minnesfonden?
Och då kan man gå in på www.fredrikdandersonsminnesfond.se, läsa där. Men sen så är det här, när man läser det i Aftonbladet, så ställer, man får ju många frågor då. Ansvar idag, alltså hur...
Vad är det du har läst i Aftonbladet först?
Ja, men de har gripit en person i Armenien. Han har blivit tilldelad svenskt medborgarskap. I Armenien, under den här tiden då där han har hållit sig borta. Ja, nej, men ni förstår själva. Men hur...
Nej, men det kanske vi inte alls gör. Förklara.
Nej, men vem är ansvarig för den här situationen i Sverige? Och förstår vi det i svenska? Förstår vi att det är ett land som är... Alltså det är Mellanöstern eller motsvarande. Det är personer ur olika klaner, ur olika gäng som kan... lägger ut en annons om ett mord, genomför det här mordet på ett gym i Stockholm och en oskyldig kommer emellan och ingen höjer på ögonbrynen. Inget ansvar utkrävs.
Och sen så flyr den här personen till Armenien, ja, eftersom den är armenier.
Ja.
Ja. Och sen, nu är den inte armenier längre. Nu är han svensk.
Precis. Han har inte bara åkt svensk tunnelbana utan han har gjort mest svenska man kan göra, mörda.
Så en svensk har alltså mördat en svensk. Ja. Jag förstår inte varför du sitter här och orerar om invandringen, Rasmus.
Ja, men det gör jag inte. Men däremot så undrar jag vad han hade för asylskäl. Och det kan väl någon om den journalisten intresserad av det gräva lite där. Vilket krig pågår i Armenien och hur såg den här asylprocessen ut?
Det blossar väl upp där i gränsområdet Nagorno-Karabach ibland.
Ja, men och vem är ansvarig för det? Är det Morgan Johansson eller är det någon annan? Och varför kommer vi aldrig åt de här som har betalt och mycket för att sköta förvaltningen av vårt land?
Det finns ju inget som heter ämbetsmannansvar längre. Vi har tjänstefel. Som är lite som en rapp på fingrarna. Sådär.
Just det. Men de tog bort det här tjänstemannansvaret för att de inte skulle behöva ta ansvar för sånt här. Det
var ja, så. Exakt så.
Okej. Okay. Ja.
Det var Palme och hans killar. Du vet, vår nationalhjälte, Olof Palme. Så vilka är ansvariga, ytterst ansvariga för detta? Är det inte, trots allt, kanske, svenskarna själva?
Mm. Men jag menar, det är också det där. Ja, ni har röstat för det, sägs ju ofta. Men jag menar, förstår svenskarna vad de röstar för? Förstår de att förhållandet är det här? Att det här är en situation som råder i Stockholm i Sverige idag?
Alltså, så länge som vi har ett åsiktsmonopol i Sverige med public service och pressstöd så blir det ju väldigt svårt om det nu skulle vara så att de här mediekolosserna ljuger för medborgarna eller glömmer att rapportera om vissa områden, så blir det ju svårt, hart när omöjligt, att ha en korrekt världsbild.
Mm.
Och när du säger liksom att Sverige är som mellanlösning, ja, men Sverige är ju ett land i upplösning, kan man säga.
Mm.
Mm. Och jag personligen tror att den nya grundlagen från 1974 har en hel del med det att göra, samt vissa andra reformer som genomfördes där under Palme.
Mm.
De hade kommit så långt de kunde komma, Rasmus, socialisterna.
Ja.
Och den nya grundlagen var väl liksom kronan på deras gärning. Och sen har det gått ut för. Så när är du född? Du är väl som jag.
Mm.
Mm. Så vi har ju inte levt liksom med vad jag skulle kalla en liberal västerländsk demokratisk konstitution.
Nej. Men ja. Om någon kommer på något bra man kan göra så kan jag väl tipsa.
För du är väldigt förtvivlad.
Ja, men det är svårt att inte bli det när man ser sig omkring och se skillnaden mellan men den verklighet jag ser och den som det rapporteras om.
Ja, men jag förstår. Men jag tycker vid det här laget är det ju så absurt. Så man, alltså det är svårt att liksom ta något på allvar nästan.
Jo.
För men, du vet, i höst är det ju val också.
Ja.
Mellan glasspartiet och bullpartiet, tror jag.
Mm.
Ja, nej, men, allt handlar om att hålla godispartiet utanför.
Mm. Det är väl Kalanka-partiet man kan hoppas på då.
De brukade ju alltid få några röströfall när vi var små. Jag vet inte hur det har gått för dem på senaste.
De får min röst i alla fall. Men jag menar, det är just det här. Det är, man har försökt med humor och med allvar nu ganska länge. Och det händer liksom ingenting.
Ingenting. Nej.
Mm, så är det.
Nej, jag kan faktiskt villigt erkänna att jag har ibland tampats med liknande känslor av hopplöshet. Och sen kommer jag på, det finns inget hopp. Och så... Så får jag tillbaka mitt spring i steget.
Men det var väl det som rymde ut ur Pandoras ask. Men det ska finnas.
Ja, det var det enda man stängde in. Det är därför vi människor måste bära på det.
Ser man.
Men jag tycker vi rusar vidare.
Ja.
Därför att jag har nämligen två gånger nu de senaste dygnen lyssnat igenom ditt samtal med Bianca Kronlöf. Och vet inte riktigt hur jag ska börja förhöra dig om det här samtalet. Så jag börjar med att fråga, varför ville du ha det här samtalet med Bianca?
Jag och Bianca pluggade på teaterskolan ihop och sen har inte vi setts på över ett decennium. Och hon har gått från att vara en student då för mig på teaterskolan till att bli någon typ av kanske en av de mest inflytelserika personerna, kvinnorna i alla fall, i Sverige.
Plats nummer 7 har jag för mig att hon kom på i Expressens senaste rankning.
Mm. Så att hon har pratat i sommar med sin syster. Hon gör intervjuer med Anna Hedemo i Min sanning. Hon är uppburen. Hon är en maktperson idag. Så att det är något glapp där mellan, alltså, när jag såg henne senast och vad som har hänt. Och sen så har ju hon då det som hon jobbar för eller det som hon driver är ju, det går lite på tvärs med det som jag eller tror på. Så att det var väl ett behov av att kolla av lite. Samtidigt så är jag väldigt frustrerad över att den där inte kommer framåt. där heller. Det är ju ett skyttegravskrig som är... Ja, det har gått i stå. Alltså.
För du bjöd in henne.
Ja.
Och till slut kom hon.
Ja.
Och sen så sitter du och lyssnar på henne i 88 minuter. Några invändningar. Men alltså, jag har själv varit där. Mm. Jag har fått efter mycket möda och stort besvär hit människor från då den andra sidan av det åsiktsmässiga spektrat, skulle man uttrycka saken som. Och sen sitter jag här och så vill jag liksom ge dem en chans att vara artig. Dels för att man vill att andra ska komma i framtiden. Men också liksom för att man vill visa att jag är beredd att lyssna på vad du har att säga.
Mm.
Grejen är att de här människorna, har jag insett så här i efterhand, de får ju säga det i min sanning på SVT, om vi ska ta Bianca Kronlöf som exempel. Så hon har ju redan möjlighet att säga det hon vill säga. Hon har ju givit ut en bok, bland annat, med vad hon vill säga, som du dessutom har läst.
Ja.
Ja.
Ja, nej, men anledningen till den där en sorts mildhet där, eller det som du antyder där, och det är väl att... De där konfrontationerna, de jag har sett, de har inte varit så lyckade. Det har inte blivit någonting som har... Alltså, det är ju ett generellt problem i Sverige idag att alla människor har investerat så mycket i sina positioner nu att det kostar för mycket att ompröva.
Yep.
Alltså att säga förlåt, eller, jag gjorde fel, eller jag har inte koll på det här. Det går inte längre. Det är samma sak med politikerna. Att det går, så att det kanske kan förklara det.
Ja, jag fick i alla fall den mest uttömmande samtalet med Bianca Kronlöf, tror jag, om hur hon ser på världen och hennes ideologi och vad den grundar sig för kunskaper som jag har fått. Jag fick det inte från Sista måltiden och jag fick det inte från Min sanning. Så ni börjar på Teaterhögskolan, och då har Bianca redan varit feminist under hela gymnasiet, om jag förstått saken rätt. För det är där hon kommer i kontakt med feminismen, på teatergymnasium. Och sen sa jag, ja, jag vet inte, man vet inte riktigt var man ska börja, men okej, vi tar det här då. Jag kan inte riktigt avgöra efter den här intervjun om hon ljuger medvetet, det tror jag att hon delvis gör ibland, eller om hon faktiskt är jätte puckad. Ja, så, då har jag sagt det. Jag visste inte riktigt hur jag skulle uttrycka det på annat sätt faktiskt.
Mm. Vad tänker du på?
Men, först så tänker jag på det här när hon sa att, så här, att det finns biologiskt kön och det finns kulturellt kön. Då. Så hon delar upp det i de två. Så mycket verkar hon ha förstått av den katekes hon själv säger sig tillhöra. Men sen så säger hon så här, det går ju inte att förändra biologiskt kön om man då inte tar då testosteron eller oxytocin. Börja googla oxytocin under liksom, transition. Det verkar inte alls vara inblandat som den primära... Om man ska liksom male to female transition. Men så okej. Okay. Så det visste hon inte så mycket om. Patriarkatet är då en liten grupp män som styr hela världen och tvingar alla att vara med i patriarkatet. Samtidigt som det är alla. Alla är med i patriarkatet.
Nej, men det är ju en svår falsifierbar utsaga. Kanske.
Ja, men vad lärde du dig då? Av...
Nej, men just den saken, hur ska man bemöta det? Alltså, om patriarkatet,
du försökte ju liksom.
Ja, men alltså.
Du försöker ju liksom, men jag identifierar mig inte primärt som man. Det är liksom inte din första identitet. Du tar det som bara en grundförutsättning för vad du är. Det var ju också väldigt tydligt under intervjun att ni har ju pluggat tillsammans och du... vill ju liksom visa henne någonting som du har sett.
Men det är också det här att där försöker jag fiska lite efter att liksom försöka beskriva den här världen där vi befinner oss, teatervärlden. Hur ser den egentligen ut? Och då tror jag hon säger någonting så här att, då frågar jag mig för att, menar du att de som sympatiserar med dig eller har en världsbild liknande din är i majoritet? Eller de som är på min sida? Och då tror jag hon liksom... försöker vi säga att det är ungefär 50-50, eller liksom där i en viss grupp finns det dem. Men det finns de här. Och vad ska jag säga om det? Jag håller ju inte med.
Vadå? Det är ju inte sant.
Nej.
Alltså det är ju bara de facto inte sant. Alltså den mesta scenkonst som förekommer i Sverige idag finansieras ju med offentliga medel på ett eller annat sätt. Och de som sitter och styr över de här pengarna är väldigt sällan liksom nynazistisk ordning. Eller hur?
Jo.
Ja.
Så är det.
Ja.
Nej, men det, ja. Men jag vet inte hur det här ska, hur det ska leda framåt där, som sagt. För där, det där är ju återigen, hon, där kan man förmoda att hon ändrar då inte riktigt har undersökt hur verkligheten ser ut. Eller så är hon så pass förslagen att hon förstår att det är inte så bra för henne att erkänna att det är så här. Liksom. Det är 100-1 eller slagsidan är total. Utan då är det ju bättre att jobba på det här sättet. Alltså, det finns ju ett skäl till att man har den där fienden som man kan slå på.
För hon förnekar ju liksom att hennes aktivism då skulle ha, eller hon erkänner ju till viss del. Någon regissör säger hon, den personen har jag fått jobb hos på grund av min aktivism. Men i övrigt så har det nog kostat mig en del jobb.
Mm. Ja. Ja, där skulle man kunna göra en helt, kolla av det påståendet. Huruvida det stämmer eller inte.
Det är svårt. Jag vet inte hur mycket casting skådespelare går på. Er diskussion om just varför vissa typer får alla roller, det kan jag dock besvara, och det tror jag inte har så mycket med vår kulturpolitik att göra faktiskt, utan det har att göra med framförallt filmmediet, att vissa skådespelare i varje generation är den som är närmast arketypen, och då får den typen av roller liksom. Sen kan man ju fråga sig vad vi har för sorts arketyper i Sverige och varför vi alltid får de här huvudrollerna som spelas av sillmjölkar. Men
ja, jo, det. Men det är också det där, alltså parallellt med det här genussurret, så är det ju liksom fortfarande Persbrandt och,
eller, ja. Får han roller fortfarande? Det tror jag inte. Det är väl över. Han är väl
Men nu kanske det är över, men jag menar det är parallella spår, att på ett sätt så ja, men så är det, finns det här genusintresset, och sen finns det de som så att säga är för stora och kan
skita i det
helt enkelt.
Och Bianca tillhör inte dem uppenbarligen. De kan skita i det.
Nej, men det kommer kanske en dag när hon kan göra det, när hon har, eller när den flugan inte är kvar, då får hon väl göra något annat, antar jag.
Jag såg just häromdagen en dokumentär som heter What is a Woman? Dokumentär. Det är mer som en essäfilm kanske. Han driver ju en tes liksom. Och den handlar om transrörelsen i USA. Och att man då könskorrigerar väldigt unga barn. Alltså från 5 och uppåt. Och det här ser då dokumentärfilmaren eller essäfilmaren som något negativt. Varför? Oklart. Men han går runt i alla fall med den här väldigt enkla frågan. Vad är en kvinna? Och den ställer han till sociologer och genusvetare och psykologer och transsexuella och transspecialister och kirurger och allt möjligt. Och ingen kan svara. Ingen kan svara på den här mycket enkla grundläggande frågan. Vad är en kvinna? Kan vi inte komma överens om den definitionen? Jag menar, då blir det ju väldigt, väldigt svårt att diskutera eventuella relationer mellan påstådda kön som då å ena sidan är sociala konstruktioner och å andra sidan kanske inte.
Ja. Nej, men precis. Förhoppningsvis kan jag bena ut mycket av de där sakerna som har med det att göra. Och, ja. Hur ska vi kunna ha en samexistens? Vad kan vi förvänta oss av de olika könen och rättvisa och de här sakerna? Meritokrati.
Men vad är din definition? Vad är en kvinna?
Jag vet inte längre vad en kvinna är.
Du vet inte längre?
Nej.
Han frågade en genusprofessor på UCLA eller någonting i den här dokumentären. Den här professorn bara glad i hågen svarade: en kvinna är någon som identifierar sig som en kvinna. Ja, då säger den här filmaren då säger han så här: men okej, och vad är det? För det är ju ett cirkelresonemang. Alltså att säga en kvinna är någon som identifierar sig som kvinna, det är ju bara runt. Ja, vad är en kvinna? Ja, det är någon som identifierar sig som kvinna. Ja, vad är det? Det är någon som är det. Och så går det runt. Det är liksom ingen definition.
Nej.
Är du man?
Jag har ju trott det.
Jaha, länge, eller hur?
Ja, hela livet. Jag har, ja, precis. Jag identifierade väl det.
Ja, precis.
Att jag var man.
Ja.
Och vit.
Och heterosexuell kanske, tror jag på allt.
Triumviratet.
Och grymma öde. Ja.
Men efter att ha noterat det så kan jag inte säga att jag var speciellt besatt av det.
Nej.
Utan jag såg det som en premiss eller en förutsättning som jag sen valde att bortse från.
Vad menar du med det?
Men det är väl det som är definitionen av eller det är väl för att jag har den här privilegierade då möjligheten att bortse från det här, eller?
Fråga inte mig. Den här särfilmen gav inget tydligt svar förrän i slutet av filmen, och då spoilar jag den för alla som inte har sett den, men det blir väldigt enkelt. Han går till sin fru bara och frågar henne så här, ursäkta, vad är en kvinna? Hon tittar skäms på honom och så räcker hon honom en oöppnad burk med pickles. Kan du öppna den här åt mig?
Ja.
Så det är definitionen. En man är någon som kan öppna en burk. Ja. En kvinna är någon som inte kan öppna en burk.
Ja, det är ju sexistiskt, men det kanske är en sån. Det kanske det som måste gå.
Jag vet inte om det är sexistiskt. Alltså, ja, det är väl sexistiskt. Men du vet ju att det finns ju forskning som visar att det är någonting med mäns händer som är större som gör att de får bättre tryck på just burkar.
Mm.
Och kvinnor kan biologiskt inte riktigt lika bra öppna burkar.
Tvivelaktigt, Aron.
Mycket, mycket tvivelaktigt.
Kan det där ledas i bevis? Alltså.
Jag vet inte, 17, men det kan ledas i sannolikhet.
Men apropå det, en sak jag inte förstår riktigt är det här med att man inte bara kan säga att om man då har bytt kön, varför måste man också tävla? Kan inte det är väl en ganska liten uppoffring att om man gör det väldigt stora ingreppet, så då får man acceptera att inte vara med i OS helt enkelt, tävlingsidrott. Det förstår jag inte varför det är kontroversiellt.
Nej, du får nog ta och titta på den här filmen helt enkelt. Men det är väldigt kontroversiellt, så mycket uppenbart. Och du säger att något sorts paradigmskifte är på gång. Och jag tror att det kulturellt är på något sätt sant i USA. Därför att nu ser du hur föräldrar där protesterar mot till exempel kritisk rasteori i skolorna eller genusvetenskap i skolorna. Men här har du väl inte alls sett samma engagemang från föräldrar som du har sett där. Och även om en sån kulturell revolution skulle äga rum i Sverige, så är det så att, ja, jag vet inte om du lyssnade på de avsnitt jag spelade in med Adam Danieli, men sossarna sitter på vad man skulle kunna kalla kommandohöjder, det vill säga myndigheter, organisationer och stiftelser som inte kontrolleras av oss medborgare i demokratiska val och som utgör den egentliga maktgrunden i samhället. Mm. I alla fall en stor del av den.
Mm.
Så det är ju det som är lite problemet med Sverige i alla fall. I USA tror jag det blir lite enklare för dem. Mm. Eftersom de har delstater med rätt mycket självstyre och sådär.
Mm. Ja, nej, jag tänker bara att det är ett väldigt tydligt exempel just när man ser de här simmaren då som är dubbelt så stor. Och jag menar, där har vi då de kvinnor som...
Han är en dubbelt så stor kvinna, ja.
Ja. Ja, nej men till uppenbart förfång för de kvinnor som jobbar hårt för att vinna medaljer i tävlingar. Och det hade varit en inte så stor uppoffring. Men ja, som sagt, ja, det där förstår man ju inte. En av alla de saker man inte förstår.
Jag skrev någon liknande dina små vitsord i min anteckningsbok för något år sedan. Då jag skrev, det är skönt att kvinnor i idrotten äntligen hyllas nu när de är män. Det är väl en typisk sån. Jag vet inte om jag skulle gå upp med den på scen, men det finns en premiss och en vinkel i det.
Mm.
För det framgick ju tydligt i den här dokumentären. Han intervjuar flera unga idrottskvinnor som har jobbat hårt hela sina liv på ett sätt som jag tror svenska barn inte tvingas göra. Att de här amerikanska barnen går liksom i ordentlig skola typ till ett. Sen är det så här 4 timmar simträning varje dag. Därför att de ska bli bäst liksom. Och ja, man kan säga att hennes lagkamrater, den här transkvinnans lagkamrater, var inte glada. Men det kunde de inte säga. De intervjuades ju liksom med utan ljus, så att det bara var svarta profiler, och så hade man förställt rösten på dem. Därför att annars så skulle de inte ens få vara med i simlaget om de gick ut offentligt, så att säga. Då skulle deras liv vara förstörda. Och det är väl lite det den här galna woke-viruset, eller vad man nu ska kalla det, har gjort med västvärlden.
det har förvridit huvudet på folk. Och det betyder inte att man inte ska ha sympati med transpersoner. Det är klart man ska ha det. Men man behöver inte alltid bekräfta en annan människas vanföreställningar. Så ska man kunna uttrycka saken.
Mm.
Du är ju skådis, du borde veta det här. Det är skillnad på att spela någonting och att vara någonting.
Ja, just det. Jo, ja. Det, jag är klar över det.
Ja, jag höll på att storkna i alla fall när jag lyssnade på den här långa utläggningen från Bianca. Och jag fick lite samma känsla, om vi ska diskutera känslor, för det gör hon ofta och mycket, som när jag hade intervjuat Bilan Osman, det vill säga sorg. Därför att jag sitter mot en person som kommer låtsas vara dum om jag har en poäng. Ljuga om vad hon själv har gjort eller sagt eller skrivit. Eller inte skrivit. Ja. Så det finns liksom inget sätt att få till stånd en ärlig debatt vid det här laget. Utan det är verkligen bara krossa kvar. Därför att antingen så måste du och jag sitta och lyssna då på de här sakerna som vi vet är fel. Från människor som uppenbarligen inte ens har läst de källor de citerar ur.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och då får då deras sammelsurium stå helt oemotsagt. Vilket det redan gör för våra statliga pengar.
Ja. Nej, men jag håller med. Det var väl någonstans där mitt i det jag kände att Bianca blev lite sådär. Det går inte att vara så konfrontativ. Eller hon ville plötsligt liksom tyckte att det blev ont om tidigt och sådär.
Ja, full förståelse.
Och jag vet inte, det menar, från hennes perspektiv så kanske hon kände sig, vet inte, mer pressad än vad hon brukar göra. Men det är klart att vi måste komma dit att vi... Att man inte kan hota med att springa därifrån utan att där klarlägga vad som är vad.
Hon säger ju i intervjun flera gånger att hennes syfte med verksamheten är att få till stånd ett samtal. Och hon kommer till ditt samtal där om hon får orera, men om hon blir obekväm vill hon gå. Navid försökte ju få henne att diskutera med mig och David Eberhardt, men det gick ju inte. Mm. Då vägrar hon bara.
Mm. Ja, nej, men det är många grejer man kan fundera över. Tänkte det skulle vara roligt att göra en sån här motsvarande grej för, som hon har gjort där i, vad heter det programmet som hon gjorde nu senast, Ta det som en man, va?
Uh-huh.
Men du känner likadant, men åker jag ut där för de här kvinnliga brandmännen och hålla ett brandtal. Kör en stand-up och liksom...
Ta det som en kvinna.
Ta det som en kvinna, precis. Jag vet inte om hon svarar på det, men det kanske du... Nej, men det får du kanske göra. så att, ja, jag kan ju prova med. Skicka in ansökan.
Du har i alla fall fått henne till din podd en gång. Vi kan ju hoppas på fler gånger i så fall.
Ja. Det kanske, saker och ting kanske ändras nu som en del säger. Även om man inte ser det så kanske det är så.
Jag tror att saker ändras. Jag har nämligen fått min månadsrapport på hur väl jag tas emot i allmänheten från All Ears.
Mm.
Och det är så väl bra. 67% positiva omdömen.
Mm.
Sen har vi ju de där 33% som inte är positiva till mig liksom. Det är vita pillret. Och de 67% positiva omdömena var tydligen dekonstruktiv kritik, det vill säga jag själv som stod för dem.
men det är ju intressant med teatern, alltså det är just den här återvändsgränden, eller just att vi har ju då en ordförande, jag är ju med i Teaterförbundet för att ha någon typ av alibi. Så att det ska bli utsparkad för att sammanhang till, men där har vi en ordförande som har suttit ett antal år. Han kan säga sådana saker som att det är för vitt.
Ja, du tog upp det med Bianca.
Ja.
Men då sa ju hon att han tittar ju bara sig omkring och konstaterar vad han ser. Det är ju liksom fakta enligt henne.
Ja. Men där är det ju återigen. Jag menar, ibland så när man uppmärksammar sådana saker som nu på Dramaten, att det var en helt svart föreställning då, så jag kan problematisera det, men från det andra hållet så är det helt i sin ordning. Jag vet inte om de tänker att det finns ingen meritokrati, eller det finns ingen objektiv verklighet, det finns inget, alltså skådespelarkvalitet eller någonting, det är en faktor bland andra eller någonting som kan bortses från helt. Så vi har ingen annan indelningsgrund än det här, som är hudfärg, kön, sexuell läggning. Så att, jag vet inte, det är väl ett ganska låst läge där, tänker jag.
Ytan, ja.
Ja. Jag vet inte vad som skulle trumfa det. Alltså, vad skulle få någon att... Vad skulle förändra den saken?
Att man tar ifrån de pengarna. Mm. Det är verkligen så enkelt. Sluta ge de här vansinniga människorna pengar. Men ja, det ser inte ut som vi kommer göra det heller. Därav hopplösheten, antar jag.
Kanske.
Mm. Men jag tror, vadå, några makron har jag noterat på sistone. I alla fall, alltså, vad jag menar med makron är väl helt enkelt. Jag har noterat några saker i den allmänna kulturen. Den västerländska världskulturen, eller vad man ska kalla det för. Som lutar åt att allt inte går åt socialisternas håll. Krig är en sån där tillnyktrande faktor. Elbrist kommer nog också vara en tillnyktrande faktor. Och sen så tycker jag ändå att rättegången mellan Depp och Heard visade någonting för de flesta människor. Som de redan visste, men man fick liksom ett exempel på det. Nämligen att man kan inte tro alla kvinnor. Det går liksom inte.
Nej. Men som sagt, jag menar, våra politiker vill oss inte väl, så att det blir dyrköpt, förändringen. Ja,
nej, men vad kommer du rösta på i höst?
Ja.
Alltså med den besvikna inställningen, vad återstår liksom?
Ja, det är en bra fråga, jag har inte bestämt det, men inga av dem som har gjort att vi hamnat i den här situationen, förstås. Så någonting annat än det.
Nynazistisk ordning alltså. Det blir de. För ordningens skull, mer än nynazismen. Jag brukar skämta om det ibland när folk frågar vad jag ska rösta på. Jag kommer väl kryssa med, jag har för mycket kompisar där nu, lika bra. Och bara, varför inte?
Ett trevligt gäng.
Jag vet inte, riksdagspartier har jag inte så mycket för. Vår opposition har jag inget förtroende för faktiskt. Och jag tycker att de har förtjänat min brist på förtroende. Genom hårt och idukt arbete. Du kom ju förbi på fika här häromdagen för att överlämna då en av dina böcker som du visade sig att jag dessutom redan hade, pinsamt nog. Och så visade det sig när jag pratade med dig att du liksom inte tittar på film. Du verkar liksom inte... Du gillar teater är liksom alls, eller?
Jag har sett vissa filmer alltså, i filmkanon, men långt ifrån så många som du. Men du
ja, men jag är ju filmvetare, nörd.
Så alltså, jag menar, det är inte så, men... Men jag har sett några, men jag tycker också att utbudet idag, det är nästan bara rörlig bild. Så att jag tycker det är svårt att uppbåda något intresse för. Det är mer då ja, vissa specifika filmer. Så som man, men ja, teatern är ju mer en mer ovanlig företeelse i och med att det är då... Ja,
på plats.
På plats, det är nuet, det värdefulla nuet. Och det finns alltid en idé när man kommer till teatern om att det... Att det på något sätt kan förändra ens liv ja,
va?
I den bästa av världar.
Okej. Okay. Ja, alltså jag känner ju några riktiga teaternördar. Jonathan Unge är ju en sån och han säger ju detsamma. Han säger, det finns inget sämre än dålig teater, det finns inget bättre än bra teater.
Mm.
Men jag har stött på väldigt mycket dålig teater. Mm. För mig, jag går aldrig in med förväntningen att det ska förändra mitt liv. Jag går in med förväntningen att det här kommer att vara två bortkastade timmar. Och sen om det inte är det blir jag glad.
Mm.
Det skulle man kunna säga om film också, men det är enklare att stänga av än att gå från en...
Ja, nej, men teatern har någonting som är just att det är det här med sinnernas förening. Det kan bli ett själarnas möte mellan scen och salong och dofter och så vidare. Det finns en sån potential, även om den ofta inte då infrias.
Så tror du att om jag lyckas avfinansiera hela det här kulturpolitiska paradigmet, tror du att teater kommer kunna uppföras och sådär på en privat marknad? blir bara Stefan och Christer, för det är ju motargumentet då.
Mm. Ja, det är väl den där skräcken kanske som jag tänker folk i allmänhet känner inför. Vad händer om public service försvinner? Vad blir då?
Mm.
Om teatern, den offentliga finansieringen av teatern upphör, vad blir då? Får vi ingenting? Så att, jag vet inte, vi har ju inte prövat det i modern historia i Sverige, så att det är ju något av ett vågspel, men det sannolika är väl att det dyker upp nya uttryck efterhand.
Ja, det nya uttryck tror jag absolut dyker upp, och sen så tror jag också att det kommer finnas människor som är villiga att finansiera bevarandet av gamla för den delen.
Mm.
Men generellt så är det ju så för oss människor, i alla fall innan vi började dokumentera saker, att uttrycksformer uppstår och går under.
Ja, jag tror inte den där, ja, just den där, att det var ju redan på de grekernas tid som det fanns ett behov av att mötas. Så att även om det inte är så lika strikt som på teater, så alltså att träffa någon annan i verkliga livet.
Jag slits alltid mellan, det är så här, det finns två delar av mig i mitt skapande. Den ena delen tycker att det är oerhört viktigt att saker dokumenteras. Och om de inte dokumenteras är det nästan som att de inte har hänt. Förstår du vad jag menar? Det du säger är positivt med teatern, det vill säga att det är här och nu. Det kan bara ske här och nu. Även om vi hade en filmkamera där så skulle vi inte kunna fånga det här och nu som var där och då. Och sen en annan del som, ja, min stand-up-del då, som jag ser det, som älskar det där, att tack och lov att det här inte dokumenterades.
Mm.
Ja, förstår du vad jag menar?
Ja.
Och det finns... Det finns en anekdot jag gillar om Diogenes, som anses vara cynismens fader, som har en debatt, det kan ha varit mot Aristoteles, men jag vet inte säkert, så stämmer inte, det är bara en anekdot. Och när debatten handlar om, jag vet inte ens vad den handlar om, de ska bevisa någonting. Så Aristoteles bestämmer fram en griffeltavla för att kunna liksom leda i bevis, teckna ner liksom formen för varför han har rätt. Och då utropar Diogenes att du är en dåre om du hade en skål med riktiga fikon framför dig bredvid en målning med en skål av fikon, så skulle du försöka äta målningen. För det var vad han menade, och jag tror de flesta greker vid tillfället menade, det var ju att griffeltavlan är en billig karbonkopia av vad som pågår här mellan oss just nu.
Mm.
Det är det här som är verkligheten, det viktiga.
Mm. Men här har vi i det här sammanhang så har vi ju båda påkopplade. Vi tycker att vi har ett nu här som är exklusivt, men det sker en upptagning också.
Mm.
Men nog är det så att idag har ju så att säga, fokus, eller den absolut högsta andelen är de här uttrycken eller de här sakerna som händer, nästan alltid dokumenteras. Man klickar av en bild på någonting och så vidare. Så att, ja, exklusiviteten i det här som inte kan fångas då, teatern så att säga. Ja, det är rimligt att den blir ännu mer åtråvärd på något sätt, eller exklusiv då, som
att den värderas högre helt enkelt.
Ja, som det här som måste, det finns bara en möjlighet, du kan inte knäppa av någon bild här längre, utan du måste bara öppna ögonen och öronen och så.
Så om vi ville göra det här samtalet extremt exklusivt, så kanske vi helt enkelt ska skita i och sända det här avsnittet överhuvudtaget. Vi spelar in det, sparar det. Men sänder det inte. Så att värdet blir väldigt högt.
Ja.
Ja. Så sen har jag faktiskt lyssnat lite på dig.
Mm.
I Odysseen. Läsa på vad du påstår är hexameter. Trots att det inte alls var så där pompa och ståtligt som jag fick lära mig i gymnasiet.
Ja, jag tror att Erland Laglöf som gjort översättningen är på min sida.
Är det så?
Men du vet, det handlar ju om att gå med metern ibland och sen gå emot den lite, så man får det här svunget i berättelsen. Jag menar, ju Iliaden som jag gjorde, det var 23 timmar 21 minuter. Och nu är ju Odysseen, det är ju en skrattmatch, det är ju bara 18 timmar och 20 minuter. Men det behövs ändå en rytmisering för att man ska få med sig lyssnaren där. Så att det,
var initiativet ditt?
Ja, det var det.
Så varför? Varför just Homeros liksom?
Ja, men det är just det jag gjorde Iliaden för 2 år sedan, och det här är ju de två, alltså det är ett portalverk, det är ju den här västerländska civilisationen som nu håller på att gå under, det är ju dess början.
Hur så? Vad säger den oss idag?
Ja, men jag säger väl också att det hade varit bättre om män är män och kvinnor är kvinnor.
Alltså, det gör han.
Ja.
Ja, men det gör han.
Det säger mycket om vad man kan kräva av en människa. Och,
ja. Allt.
Ja, de hade ju mera, så att säga, de gick ju in med fruktan för sitt liv. Som Fredrik gjorde också. Och på ett annat sätt. Så att det var ju en, ja, sen är det ett förhållande till gudarna och till människan där är ju har en helt annan position än nutidsmänniskan som tror att hon kan göra allt. Så att det finns mycket att lära av det där.
Jo, men om du har tagit initiativ till det, vikt månader av ditt liv åt det, och nu vill tvinga människor att lyssna 18 timmar.
Ja.
Ja. Vad är elevator pitchen liksom?
Ja, men det är ju äventyrens äventyr. Det är den förlaga som all stor litteratur bygger på. Som alla måste ta hänsyn till. Från Stephen King till Joyce. Alla förhåller sig till.
Vem identifierar du mest med? I berättelsen?
I berättelsen? Jag vet inte. Man har lite av alla där. Men den här sonen som står och väntar på där hemma och på något sätt undrar vad ska jag göra? Då känner man sig lite ibland, i alla fall jag, att som någon sorts abstrakt arvtagare till det här imperiet som jag inte har, men till den här, ja, till det här samhället.
Som en övergiven son på stranden som undrar vad hans far är.
Mm, lite så. Men sen har jag också blivit en motvillig ledare ibland. Jag menar, vi har pratat om det, men jag känner mig inte det som det är, som en ledare i grunden. Men då och då träder man ju fram och ger sig ut på havet och lyssnar till sirensångerna från Bianca och andra. Så att ja, det är väl, ja, jag kan känna igen mig flera där.
Ända, då seglar du fritt liksom, ända tills du går på värdegrunden.
Sneseglar. Ja, så att det.
Så det var därför du gjorde det?
Mm.
Sen så, i det förra avsnittet som jag inte har publicerat, som vi spelade in, då pratade du lite om dina böcker också.
Mm.
För du har skrivit aforismer.
Ja, precis. Aforismsamling som heter Vitsord 2020 och sen en verssamling, dagsverser, som heter Dagsvärst. Nu från 2021.
Ja, har du fått något gehör för de här? För jag menar, aforismboken, den har jag ändå gjort en hel del hundöron i.
Mm.
Det är mer som, ja, det fick mig att tänka efter. Därför att aforismen, det känns som att det är liksom ett sorts förstadium till skämt. Det är som att man skriver ut premissen för skämtet och vinkeln för skämtet i samma mening. Och sen så är det som att senare under 1900-talet så har liksom amerikaner och britter primärt då utvecklat ett sätt att dela upp det här så att det blir en premiss och en punchline. Så får man skämt liksom.
Ja, men de är väl ofta premiss och punchline. Alltså det är ett skämt som kan broderas ut och bli längre men som är ett försök att, ja.
Hålla det så kort som möjligt, ja. Det är ju en rätt bra form. Jag relaterade till den här. Efter att åtalet skrivits ut blev stämningen tryckt.
Mm.
Ja, en liten ordvits sådär. Men syftar du på något särskilt? Jag relaterade ju till min egen stämning. Men...
Ja, men de sammanföll väl ungefär kanske i tiden. Det var väl...
Men det är inte Johnny Depp och Amber Heard?
Det kan ju tillämpas på många situationer där. Det blir ju ofta sådär. Den där progressionen. Känslor.
Ja, jag tyckte den var lite fin. Och sen så hittade jag en till som jag gillade. Den här. Det är hög tid att en analfabet får Nobelpriset i litteratur.
Ja, det är väl dit vi är på väg. När Orwells dystopi är förverkligad. Det sker ju på många områden. Och ja, det är väl en bit kvar tills de gör så, akademin. Men
du vet vem som var analfabet?
Nej.
Mohammed. Och du vet vilken bok han skrev?
Ja, just det.
Koranen.
Koranen. Ja, jag hörde att Alexander Bard tyckte att det var en väldigt dålig bok. Jag har inte läst den, men...
Nej, då rekommenderar jag den varmt. Lite stiltig på sina ställen, men naja, det är de flesta såna här bibliska varianter.
Han slarvar med metern då, menar du?
Det vet jag inte om jag vill kalla det. Jag menar bara att det är väldigt mycket påbud.
Mm.
Mm, och sen är de staplade på varandra. Mm. Då känns det mer som en att göra lista ibland.
Mm.
En vacker litteratur.
Men det är ett rikt bildspråk kanske som kan kompensera.
Det framgår inte riktigt i den svenska översättningen i alla fall.
Kanske en dålig översättning.
Det säger de ju. Alla säger att man måste tillgodogöra sig Koranen på arabiska, annars så förloras dess skönhet.
Men det känns ju som en väldigt angelägen uppgift att för någon som är vurmar för den boken att försöka klä den i en ny språkdräkt.
Ja, men då måste det vara en muslimsk arab.
Mm, men det finns väl en del sådana.
I Sverige?
Mm.
Ja, det kanske gör. Det vet jag ingenting om. Sen den här är ju tveksam skulle jag säga. Konduktörer som frågar efter nya resande kan vara antiziganister. Nu vet jag ju att det är du som skrivit den, så den är ju klart antiziganistisk den här. Men hade det varit någon annan som skrev den hade jag varit feksam.
Ja, vad ska jag bemöta för kritik? Eller?
Ja, jag vet inte om det är någon kritik, jag gillade den.
Det är också ett försök att gjuta liv i en gammal, nästan död genre och sådär, som jag har ett sånt kall också.
Det är det du har bestämt dig att förvalta över allt det här kulturimperiet som finns kvar.
Ja, det finns ju en del bra grejer i den svenska kulturen. Så att, ja, det är väl
som vad?
Ja, men Evert Taube till exempel. Den som tittar på dokumentären om Evert Taube som gjordes nu i SVT tycker väl mest att han var en gammal trött gubbe, sexist också kanske.
Rasistisk sexist,
ja.
Om jag får be.
Så att då kanske skapa en annan bild av det konstnärskapet då. Här finns någonting som ni kan titta på, upptäcka. Dagsvers då, som är den här samlingen som jag skrivit, det var ju någonting som tidningarna i Sverige under vår guldålder där, efterkrigstiden, tyckte var värdefullt. Det var en vers som kommenterade dagshändelser, ofta illustrerad. Man hade en person som skrev de här. Man hade bemödade sig om att man har en illustratör. Man tyckte det var värdefullt. Det var före Kent Visti då.
Mm.
Och ja, det vill bara jämföra. Vad har liksom verkshöjd? Vad borde vi prioritera?
Ja, vad borde vi prioritera?
Ja.
Du har Bianca å ena sidan, så har du Evert Taube å andra sidan.
Mm. Jag är ju svag för meritokrati.
Mm.
Mm. Så hantverk till exempel. Skicklighet. Att skriva. Att sjunga. Att spela teater. Framför en hudfärg. Ett kön. En sexuell läggning, om jag får välja.
Skulle du kunna spela kvinnan?
Ja, det beror väl på sammanhanget. Om det finns, det är en konstnärlig idé som bär upp det.
Att det är roligt med män i kvinnokläder. Det är så komiker brukade resonera fram tills alldeles nyligen.
Nej, det räcker inte.
Nej, okej. Okay. Vad tråkigt att höra.
Då får de ringa Rolf Lassgård, eller?
Ja, men det gör de säkert.
Brukar göra det. Eller veteran, Sverre Gudnason.
Mm. Som ni också tog upp. Sverige har spelat i väldigt mycket.
Mm.
Och du tror att det delvis har med hans värdegrund att göra.
Jag känner inte honom, så jag vet inte. Men ja, det finns ju alltid en misstanke.
Bianca hävdade att det berodde på att han inte uttalade sig politiskt alls.
Mm. Ja, jag vet inte. Vi kan bara gissa, killgissa.
Mm. Men det är ju en intressant jämförelse. Å ena sidan en ung kvinnlig skådis som pratar väldigt mycket om sina politiska åsikter och får väldigt mycket roller för det. Å andra sidan en manlig skådespelare som absolut aldrig skulle prata om sina politiska åsikter och kanske får mycket roller för det. Finns någonting i den kontrasten, eller hur? Det är inte direkt en filmpitch dock.
Nej. Nej, jag begriper inte hur saker och ting hänger ihop, så jag kan inte säga någonting om det där.
Du har inte fått ett ex av min och Jens Gonmans senaste bok Älskade Public Service ändå.
Var det inte den vi pratade om i min podd?
Jo, det gjorde vi faktiskt. Så vi har ju försökt i alla fall förklara hur vissa saker hänger ihop.
Ja. Absolut.
Så det är nepotism och politisk korruption, verkar det som.
Ja, onekligen.
Har du hunnit spela något tennis i sommar?
Har jag det? Det var nog före sommaren. Men om du tänker på Björn Borg-gestaltningen så har jag en sån hög grundkapacitet när jag är tennis. Så att, jag behöver bara en timme för att komma in i det.
Okej, okay. Men det har redan gjort sin grej om Björn Borg, har du inte?
Ja, den är ju i flera år sedan, så att ja. Det är för sent.
Ja.
Men det var ju tråkigt att de inte hade sett min stoppvolley.
Hur med Mats Wilander? var inte han en tennisspelare?
Jo.
Jo, ja, men då så. Finns fortfarande en chans med andra. Inte?
Ja, men det brukar bli sådana här uppföljare, så att det... Mm. Det kan väl de som ansvarar för den ha i åtanke att det...
Jag har roat mig lite mer här i sommar att läsa en sån här manusbok för film som heter Save the Cat. Har du talat om den?
Ja.
Det handlar mest bara om hur man gör en säljande storfilm.
Mm.
Så om vi ska liksom komma fram till någonting i den här podden om dina äventyr.
Mm.
Och vi måste sammanfatta det i filmform.
Ja.
Vad är det för typ av film?
Ja, men jag vet inte om vi har pratat om det här, men att just att det kanske kommer en tid nu när man kan vara mer uppriktig. Att just det här att man tvingats ägna sig mycket åt att twista till det med satir, att säga någonting lite... Jag känner ofta att ja, men ska jag försöka vara polerad, trevlig, tillmötesgående. Men ibland så är jag ju, ja, så vill man ju bara så här... Ja, säga sitt hjärtas mening.
Mm-hmm.
Så att det kanske har med det att göra att vara mer uppriktig. Och...
Varför tror du att en sån tid står inför dörren? Alltså, jag tror att du kan ha rätt faktiskt, men jag bara undrar. Vad är det du har uppfattat för signaler i vår samtid?
Nej, jag har egentligen inte gjort det. Det är de här som säger att det svänger nu. Kanske för att man har varit inne i det så länge så är det svårt att se. Men du har väl just det här att självcensuren som jag har ägnat mig mycket åt. Att inte, ja, just att vara så där förfinad och med alltid med en skruv i det. Att, jag vet inte.
Mm.
Att, det känner man ju också nu när du kom in här och noterade att det var jobbigare att lyfta skivstången där borta på utegymmet. Alltså att det, livet är inte så jäkla långt. Alltså att få uttrycka de här känslorna av kärlek och vad det kan vara, innerlighet, det vill man ju också göra. Man vill inte bara vara distanserad och sådär. Tramsa helt enkelt.
Längtan efter mening och djup.
Ja, det... Och det är frågan om det där då, det här att om det handlar om till exempel en så förbjuden känsla som fosterlandskärlek, så ja, det har man ju tvingats förklä ofta i någonting annat.
Mm.
Men det är en viktig del av en människas liv ju att få känna tillhörighet, få känna stolthet, få känna, ja. Det kan inte vara så att alla andra ska få vifta med sin flagga, men inte vi.
Särskilt inte som vi har så mycket att vara stolta över. Volvo, kinesiskt, Saab, nedlagt. Ericssons mobiltelefoner tar över världen, inte alls.
Ja.
Jag försöker faktiskt connecta med dig lite här, därför att jag vet inte om jag någonsin har känt en överdriven fosterlandskärlek. Däremot så har man ju kunnat känna en viss stolthet över Sverige. Och en hel del av den stoltheten har ju varit inbakad i bland annat sådana varumärken.
Ja.
Som Volvo, Saab och Ericsson-telefoner och sådär.
Ja, nej men det, jag tycker fortfarande kan bli sådär hjärtnupen när man ser den här strävsamheten hos de här människorna här ute. Och, ja. Bara för att fundera kring vad som ligger närmast i hand så göra någonting. Alltså, så det kommer jag att tänka på. Om det handlar om att göra film eller om att skriva och berätta om det, ja, det positiva också. Det hamnar lite i skymundan, men ja, bara en reflektion.
Men har du reflekterat över att flytta till Köpenhamn och spela den elake svensken i alla deras teaterproduktioner?
Ja, jag tycker att det där, de, redan där är det en viss grad av språkförbistring. Alltså, ja. Men ja, de förstår väl oss bättre än, vad vi, hur vi, än vi förstår dem.
Brukar det vara så i alla fall?
Ja. Ja, nej, men danskarna, det gör, finns ju, ja, bekanta som har flyttat dit och det verkar, de verkar må bra.
Är det bekanta som är kulturverkare?
Nej.
Inte?
Nej, utan de är mer vanliga entreprenörer sådär. Men,
vad jag fiskade efter lite med allt det där var ju att, för det är i alla fall tydligt att Köpenhamn är nu den kulturella supermakten liksom i Skandinavien.
Mm.
Sverige har tappat den positionen på i princip alla områden tror jag, utom pop nu va? Så.
Man kanske kan söka de danska pengarna då?
Ja, det var en tanke i alla fall.
Mm.
Och du letade ju efter ett land som politiskt är lite mer som Sverige var för ett tag sedan. Det verkar ju vara Danmark.
Mm. Och sen har jag en vän som säger att Paraguay är trevligt också.
Paraguay?
Ja, kanske Uruguay också.
Är du säker på att det inte är Uruguay? För Paraguay, det har jag för mig, det är väl en av jordens mindre trevliga platser.
Aha.
Inte så rikt och säljer sina döttrar på svarta marknaden och sånt där. Eller?
Oj, ja, det kanske. Det
är svårt med Paraguay och Uruguay. Mm. Och inte, Uruguay är väl de med Punta del Este som har legaliserat marijuana och har någon sorts... helt okej socialdemokrati för sig.
Oj, nu visar jag, nu kan jag, det här, det kanske var Argentina rent av. Det var ju där, där Pampas ligger, det var ju Evert Taube, så att man kanske kan återvända dit och sluta cirkeln där.
Ja, jag har bott i Argentina, ska vi ta.
Jaha, hur var det?
Det var mycket, mycket trevligt och prisvärt. Det är ju, alltså Argentina liknar ju Sverige, eller liksom på vissa sätt, därför att de var ju länge supermakten i Sydamerika. De var ju liksom längst fram, precis som Sverige. Och de bygger ju på ett gammalt korporativt system, så peronism. Och alltså staden är ju, Buenos Aires är ju fantastisk stad. Det är ju liksom massa städer som har vuxit ihop, men det är ju på sina platser ser det ju ut som en liksom fransk typ medelhavsstad på steroider. Och sen så föll de.
Buenos Aires?
Ja.
Men var du, besökte du den här krogen Ultramar?
Nej, det gjorde jag inte. Nej. Eller det vet jag inte.
Det är en av Evert Taubes mest fantastiska visor. Balladen om Ernst Georg Johansson från Uddevalla. Kan man kolla upp. Det är ett äventyr som heter duga.
Är det så? Vad hände honom då? Denna mopsiga Uddevalla-bo när han kommer till Buenos Aires.
Nej, men han beger sig ut på Pampas med Fritjof Andersson, Taubes alter ego. Och de hamnar i någon så här skumt ställe där ja, det är någon så här hallig va? Och sådär. Och som drar fram en kniv och Ernst Georg blir huggen. Va?
Uh-huh.
Och så ligger han och precis håller på att förblöda och då säger han till Fritjof, res härifrån. Men fira till mitt minne kan du åka till Ultramar i Buenos Aires och drick ett glas för mig. Sen så stänger han ögonen.
Och dör helt enkelt.
Ja. Så att det är en på 7 verser, ett stycke svensk viskonst.
Ja, och verkar vara något av en tragedi då?
Mm, det där är en mycket sorglig visa.
Ja, jag är glad att vi spoilade det för lyssnaren också. Så att den inte gick in och trodde att nu ska jag få se en komedi.
Nej,
och sen
precis.
Går den därifrån ännu mer uppgiven än den var innan den satte på den här podden.
Mm. Vill du att vi ska skänka någon tröst till just någon så här?
Nej, ja, nej, nej, det får de gå till en annan podd för. Jag vet faktiskt inte riktigt vilken, men det skulle inte förvåna mig om Mia Törnblom hade någon podd.
Just det. Självkänsla nu.
Mm.
Ja.
Tack för att du kom förbi då.
Ja. Vad kul att höra. Jag tänkte puffa för en grej också på lite glädje, musik och sådär. Jag jobbar med en kompositör som heter Fredrik Sixten. Också glad att lyssna på ditt program. Som är, han Han kommer fylla 60 i höst och då kommer hans biografi ut som jag har skrivit. Så kommer en konsert i Nacka kyrka här i oktober, så håll utkik efter det.
Okej.
Om man vill det.
I dina sociala medier då?
Precis.
Som jag i vanlig ordning länkar till på, i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com.
Ja, tack för det.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Rasmus Dahlstedt. Du hittar länk till hans hemsida i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilket avsnitt du lyssnar på. Håll tummarna för att demonstrationstillståndet med tillhörande bokbord och högläsning ur Älskade Public Service den 10 september, alltså dagen före valet på Oxenstiernsgatan 26, precis mellan ingången till SVT och Radiohuset, går igenom hos polisen. Om den går igenom kommer jag och Jens Ganman att sitta och sälja och signera böcker i protest mot att det inte kan bli en intellektuellt hedlig debatt så länge vi har public service, press och partistöd i det här landet. Oavsett vem som vinner själva valet ger vi oss också ut på turné med Älskade Public Service. Jag och Jens kommer att besöka Linköping den 13 september, Stockholm den 14 september, Växjö den 19 september, Göteborg den 20 september, Malmö den 21 september, Luleå den 26 september, Umeå den 27 september, Östersund slutar vi den 28 september. Och jag ber att få återkomma om Uppsala, som sagt, vi har haft lite lokalproblem där. Ett stort tack till dig som bidrar på patreon.com/aronflam, via PayPal med bitcoin eller på Swish 0768 943737, 0768 943737. Du är en kapitalistisk hjälte som bidrar till fri kultur. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Ha en god tidsenhet.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.